Hej, fint att se er allihopa. Är det bra? Ja. Det är jag som är Lotta, för er som inte känner mig. Och jag jobbar som pastor här i församlingen och ska predika idag då. Och för er som har lyckats missa det så inleder vi nytt predikotema idag. Det har ni alla koll på. Som vi kallar för helt liv. Och det är hämtat från Daniel Röjås då, som har skrivit den här boken. Som har samma namn och som talar om goda vanor som gör livet mer helt. Och vi kommer följa det här temat tillsammans med 10-tal andra församlingar i Östergötland under veckorna fram till påsk. Det som då traditionellt sett kallas för fastan. Och för den som vill så finns ju möjligheten att också använda den här som en följeslagare i sin egen läsning eller kanske i en hemgrupp. Så. Precis. Och ni kommer märka lite gemensamma saker framöver. Dels så kommer vi ha lite predikoutbyte och vi kommer ha en ekumenisk festkväll ihop i Ekumeniakyrkan. Där Erik Tilling, Mikael Jonsson och Daniel Röjås kommer medverka. Så det blir lite musik, lite samtal, lite härlig stämning utgår ifrån. Man kan associera lite olika till en titel som kallas för helt liv. Vi hörde vad Peter associerar till. Jag kan nästan tycka att den titeln kan vara lite provocerande nästan. I alla fall om man tänker att det handlar om ett helt liv i betydelsen att livet på något sätt ska vara intakt. Att det inte får ha liksom någon fläck eller någon trasighet eller brustenhet. Jag tycker det är lite mycket begärt i och med att vi lever i en värld som ändå är trasig. Och på alla sätt, på olika sätt så bär vi på en brustenhet som vi kommer få leva med på den här sidan evigheten. Men helt liv, det syftar här egentligen inte på ett liv utan sprick. Utan på ett liv som hör ihop, som hänger samman. Och ett drag i vårt samhälle, i vår tid, är att vi lever splittrade liv. Vi delar upp livet i olika sfärer. Vi har det som är privat och det som är offentligt. Det som är arbete och det som är fritid. Det som är familjeliv och yrkesliv. Tro, vetenskap, religion, politik med mera. Tillvaron består liksom av olika sfärer som var och en har liksom sin logik och som vi ofta försöker hålla lite åtskilda. Vi vill ju inte att arbetet ska komma in på fritid och så vidare. Eller hur? En bild som ofta används idag för att tala om livet är bilden av ett pussel. Känner ni igen det? Livets olika delar är som olika pusselbitar. Och kampen i vardagen handlar ofta om att vi ska försöka få det här livspusslet att gå ihop. Eller hur? Och livet med Gud kan ju ibland också tendera att få sin egen sfär. Sin egen pusselbit som vi också ska jonglera med och få plats med i vardagen. När vi försöker lägga det här livspusslet. Det kanske inte alltid är den mest hjälpfulla bilden egentligen. Tänk om vi istället skulle använda bilden eller tänka på livet som ett träd med olika grenar. Livet spretar likt grenar på ett träd, men det finns ju någonting som håller grenarna samman, nämligen stammen. Stammen förenar liksom alla grenar till ett gemensamt träd, till en helhet. Stammen ger ju näring och livskraft till alla grenarna, bär upp alla grenarna och förankrar dem i marken. Och om vi utgår från denna bild och tänker oss att Jesus är stammen så upptäcker vi ju att livet med Gud är det som bär hela livet med alla olika delar. Det är liksom inte en pusselbit bland andra. Så Kristus är vad som gör livet mer helt. Jag tänker ändå att det är värt att notera att ordet för djävul, diabolos i Nya testamentet, det betyder ordagrant splittraren. Den som drar isär. Och Jesus då å andra sidan beskrivs som den som försonar, den som enar, den förenar allt i sig. Eller som det står i Kolosserbrevet 1:17, att allting hålls samman i honom. Så i motsats till krafter i tillvaron som splittrar och drar isär, så vill Jesus vara klistret i ditt och mitt liv, som gör livet mer helt. Han vill vara vårt centrum, det som liksom allt annat i livet förhåller sig till, och därmed också få sin rätta plats i tillvaron. Han vill vara stammen som bär upp våra liv och som ger sann livskraft och som gör att livets olika delar ändå hör samman, också med ett gemensamt syfte. Liksom. Och vissa praktiker eller goda vanor är ju egentligen avgörande för att förankra våra liv i stammen. Vi behöver liksom hjälp för att se hur kyrka och vardag hör ihop, hur de här olika delarna hör samman. Eller som Joel Halldorf skriver i förordet till den här boken: vi behöver hjälp att se varför församlingsliv, gudstjänst och bön inte är någon plusmeny till det kristna livet, utan snarare dess bärande centrum. Så fram till påsk kommer vi alltså tala om goda vanor som gör livet mer helt. Och jag tänkte att vi faktiskt ska hoppa in idag till den första vanan som Daniel Röjås väljer att ta upp i den här boken, nämligen konsten att förundras. Jag tycker nästan det är något lite fräscht att han börjar med att tala om förundran. Det är inte så ofta vi talar om det, tror jag. Och om vi tänker liksom någon kristen vana eller praktik vi vill göra mer av eller borde göra mer av, tror jag det är snarare kanske bibelläsning eller bön som kommer först, eller? Har jag rätt? Ja. Förundran. Vad är förundran för någonting? En definition som han nämner, det är att förundran är en känsla som väcks inför någonting märkligt. En blandning av förvåning, nyfikenhet och ibland vördnad. Daniel Röjås, han skriver själv att det är en skärpt eller fördjupad uppmärksamhet inför något oväntat underbart som man aldrig räknat med. Och sen lite poetiskt, men i den stund man möter det känner man igen det som något man har längtat efter hela sitt liv. Förundran bidrar till att man upptäcker att världen är större och djupare än vad man trott. Kanske kan man säga att förundran är en form av uppskattning över det oväntat vackra i tillvaron. Och varför är då förundran viktigt? Varför är det en god vana som kan göra livet mer helt? Jag tänkte dela lite tankar kring vad praktiserandet av förundran kan leda till i våra liv. För första så tänker jag att förundran, alltså att uppmärksamma och uppskatta det oväntat vackra i tillvaron, det kan hjälpa oss till en större medvetenhet om Guds närvaro i våra liv, i vår vardag. Och det så kan förundran, kan man nästan beskriva det som en form av dörr som ställer sig på glänt. Och om man väljer att öppna den så kan man faktiskt finna ibland att Gud har stämt möte med oss där, mitt i vår vardag. Ibland vid tillfällen och platser som man inte tänkt och inte räknat med. Jag tänker att vi ska gå till andra Mosebok idag, tredje kapitlet där. För att se hur Gud genom att liksom väcka förundran bjöd in Moses till ett samtal. Och det är andra Mosebok 3, vers 1 och framåt. Då står det så här: en gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp tänkte han: vilken märklig syn. Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp. Då Herren såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur törnbusken: Mose, Mose. Han svarade: ja, här är jag. Herren sade: kom inte närmare, ta av dig dina skor, du står på helig mark. Och han fortsatte: gör din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då skylde Mose sitt ansikte, han vågade inte se på Gud. Så Moses vardag bestod vid den här tiden av att vakta får. Och en dag så får han ju se någonting som väcker hans nyfikenhet och förundran. en buske som brinner men som inte brinner upp. Det är lite coolt ändå, får man erkänna, eller hur? Och Mose, han väljer att pausa det som han håller på med, och han går ju till den här busken och får titta närmare på vad det är som har väckt hans förundran. Man kan ju notera att det är när Gud ser att Mose väljer att undersöka busken, det är då Gud väljer att tala till Mose ur busken. Och möter honom där mitt i vardagen. Ett möte som ändå förändrar riktningen i Moses liv. Vad hade hänt om Mose istället hade resonerat att nej, jag har för mycket att göra, jag hinner inte kolla på den där busken nu. Eller hur? Eller att inte han har kollat tillräckligt länge och se att den här busken brinner ju faktiskt inte upp. Hade Gud gjort ett försök senare, kan man fundera på. Eller vem vet, var det här första gången Gud försökte få kontakt med Mose? Eller var det kanske femte gången? Who knows? Det vet vi inte. Jag kan faktiskt definitivt tänka i mitt eget liv att det finns tillfällen då någon dörr har ställts på glänt, men det jag inte har valt att undersöka närmare, att stanna upp i det som fångar, liksom, pockar på min uppmärksamhet. Jag kanske har varit lite för upptagen med att skriva någon predikan, viktig predikan eller något annat. Ni känner kanske igen er vardag. Vi har ju ofta frihet ibland att säga ja till den där inbjudan. Men när vi möter saker som fascinerar och som väcker vår förundran, kan vi fråga, stressar vi vidare med det vi tänker att vi behöver göra? Eller vågar vi stanna upp en liten stund för att undersöka om det finns någonting mer där? Jag tänker att praktisera förundran, att det är utrymme för det, det kan leda till möten där Gud också får tala till oss ord som också förändrar våra liv. Gud kan stämma möten med oss genom förundran. Men även om förundran inte skulle leda till sådana här gudsmöten där Gud liksom tydligt talar till oss, om det ändå den här berättelsen Mose är, så tänker jag att förundran tränar oss i att se Gud. Att se den Gud som egentligen alltid är närvarande i våra liv. Det enda vi egentligen kan veta om Gud är att han själv har valt att uppenbara. Inom teologin så brukar man tala om Guds allmänna uppenbarelse och Guds särskilda uppenbarelse, Jesus då. Men Gud uppenbarar sig allmänt i naturen som vittnar om honom. I och genom skapelsen så kan vi faktiskt ana Gud. Psalm 19 talar om detta, där det står i vers 2 att himlen förkunnar Guds härlighet. Himlavalvet vittnar om hans verk. I och genom naturen kan vi ana Gud. Pete Gregg, som är en av grundarna till 24/7 bönrörelsen, han delar en berättelse en gång i sin bok eller sin kurs där de talar om bön och kontemplation. Så delar han en erfarenhet när Gud uppmärksammar honom på ett träd. Så han går dit och tittar på det där trädet. Och så frågar han, men Gud, vad vill du säga till mig genom det här trädet? Och Gud, han upplever Gud säger till honom, nej, men jag tyckte bara det var ett bra träd, fint träd. Jag tycker det är en ganska härlig berättelse. Så. Och säger något ändå om Gud som jag tror är sant, att Gud också älskar skönhet. Och jag tror att han gärna vill dela glädjen av sin skapelse med oss. Filosofen Dallas Willard lärde sagt att beauty is goodness manifested to the senses. Alltså skönhet är godhet som manifesteras för våra sinnen. Jag tycker det är en ganska fin fras. I det vackra som vi ofta uppfattar med våra sinnen, med vår hörsel eller med vår syn eller smak och så vidare. Det uppenbara på något sätt Guds godhet. Gud är god och allt det här goda som vi har kommer ursprungligen från honom. Han är den källan, alla goda gåvorsgivare. Och det är faktiskt ingen självklarhet att vi skulle leva i en värld med färger. Eller med musik till exempel. Vi kan ju överleva utan det. Det är ingen så här djup nödvändighet. Så kanske. Det är rätt så fantastiskt. Förundran är en form av förmåga att finna, att känna igen och njuta av den här godheten som existerar. Och när vi tränar vår blick att se det goda, att se det vackra, då tränar vi också vår blick att se mer av Gud. Vi blir mer medvetna om Guds närvaro i våra liv. Han som följer oss med sin godhet och nåd varje dag, som det står i psalm 23. För andra så tänker jag att förundran, det här att uppmärksamma och uppskatta det oväntat vackra i tillvaron, det kan också hjälpa oss att ta emot livet som en gåva. Jag tycker mig emellanåt möta en mentalitet eller en tendens hos oss att vi, alltså när vi tänker på livet, så utgår vi ibland ifrån att vi har rätt till olika saker. Form av rättighetsperspektiv på livet, jag vet inte. Men alltså en, till exempel en tendens att vi tar för givet att vissa saker ska hända i livet och att andra saker inte får hända. Vi utgår från att vissa saker i livet är en självklarhet. Det är ibland till och med en känsla av rättighet till det. Och så tenderar vi att få en livskris när det inte blir så, rätt så naturligt. Alternativt att vi som svenskar ibland blir lite kränkta, som vi kan bli. Och jag är verkligen inte emot mänskliga rättigheter, så, eller att man ska arbeta med att jag ska efterföljas och så. Men jag tänker faktiskt att grunden så är ju livet ingen rättighet egentligen. Livet är grunden en gåva. Jag tänker inte att jag kan kräva att det ska se ut på ett visst sätt heller. Det är ingen självklarhet att vi får leva de liv som vi föreställer oss och tänker att vi skulle vilja ha. Och det kanske låter lite deppigt när man säger det, liksom slå hårt på den där bubblan. Men jag tror faktiskt att det går att finna en vila och en djupare glädje om man liksom skiftar perspektivet till att se det som en gåva, att livet är en gåva. Där vi utifrån Guds godhet och kärlek oförtjänt liksom får ta emot det. Jag har ingen rättighet att existera i den här världen. Men i sin kärlek har Gud skapat och format den här platsen, den här världen, och gett mig ett liv och möjlighet att leva i den här världen och uppleva saker som fantastiska soluppgångar, berörande musik, kaffe. Ja, ni hör vad som är eran drog. Nej, men vilken oerhörd nåd att vi får leva i den här världen som Gud har skapat. Och ser vi på livet som en form av rättighet eller självklarhet, så kan man också ibland fastna i att vi kämpar och jagar efter det liv som vi tycker att vi borde ha. Och det finns något väldigt gott i att drömma, i att sträcka sig efter mer, att be och söka efter den längtan som ofta är nedlagt i våra liv. Och vi kan ju absolut påverka vilket liv vi får genom det val vi har frihet att välja. Men ibland så blir ju livet ändå inte som vi har tänkt och hoppats. Och då kan man ibland snarare behöva acceptera och försonas med det liv som vi faktiskt har fått. Jag menar verkligen inte att man får klaga, för klagan har sin plats. Men livet är ju ofta både och samtidigt, som jag och Josefin brukar konstatera. Det är liksom en pågående dans nästan mellan glädje och sorg. Men för egen del så vill jag liksom inte missa att leva det liv jag faktiskt har fått. Jag vill inte fastna i att fokusera på det som jag inte har, som jag kanske ville. Så jag missar att njuta av det goda som livet faktiskt erbjuder. Att inte missa Guds närvaro och godhet i det liv som är. Och att praktisera förundran, det kan hjälpa mig, det kan hjälpa oss i detta, tänker jag. För några somrar sedan, när jag bodde i Örebro, så jobbade jag på ett boende med folk som har funktionsvariationer. Det är faktiskt en bra upplevelse om man vill få syn på livet och liksom goda saker som finns som man själv inte märker. Jag tänker särskilt på en kille där som älskade att cykla. Så han kunde själv inte cykla. Och han var svår att få att göra saker. Men när man visade, vi ska ut och cykla, då gick det snabbt. Och då var det jag som cyklar. Och så hade han liksom ja, kunde sitta liksom framför och se glädjen i hans ansikte över den här enkla saken som att vara ute och cykla. Det har förändrat mitt syn på cyklande. Så. Jag tänker inte kring det på samma sätt. Men jag kan ärligt tala att ibland när jag är ute och cyklar, bara tack för att jag har kraft och att jag har möjlighet att vara ute och cykla. Det är inte alltid man känner så när man cyklar för Malmslätts uppförsbacken där. Men ändå, det är liksom något så här naturligt som vi ibland tar för givet, men som inte alltid är självklart. Så. Ibland tänker jag att vi märker tydligare de goda sakerna i livet när vi inte har tillgång till dem längre. Tänk om vi ännu mer kunde njuta av och fånga de stunder vi får innan vi kanske saknar det. Jag tänker nästan kring det här som en liten tävling. Jag är lite tävlingsinriktad, okej. Okay. Men man vill liksom vinna mot allt det här skitiga som livet ändå innehåller och som drar ner en, eller hur? Vi vill liksom att det vackra i livet ska få vinna. Det betyder att det ska få liksom störst utrymme. Jag vill liksom att glädjen ska få vara det som är dominerande. Eller som leder och för i den här dansen mellan glädje och sorg. Tänk om det kunde vara så ännu mer. Johannes 10:10 så beskrivs det djävulen som en tjuv som bara kommer för att stjäla, slakta och döda. Ibland känner man verkligen av det, eller hur? I motsats då till Jesus som kom för att vi ska ha liv och liv och överflöd. I den mån det går så vill jag inte bli bestulen på liv när det finns. Vi människor, vi tenderar ju också att dela upp våra liv ibland i två kategorier. Alltså när vi lever och när vi väntar på att leva. Där vi större delen av tiden ofta är i någon form av transittillstånd. Där vi väntar på att livet ska börja. Och livet blir som olika projekt som vi tar oss igenom. En vanlig grej är att vi ofta väntar på ledigheter, eller hur? Vi väntar på semestern, då ska vi leva ordentligt, eller hur? Daniel Reyos, han ställer den här frågan i sin bok. Är det så att vi ofta glömmer att leva? Att vi är så upptagna och förbereder sig för framtiden och det vi hoppas ska hända, att vi missar att leva medan livet pågår? Att praktisera förundran, att uppmärksamma och uppskatta oväntat vackra. Jag tänker att det hjälper oss, det liksom förankrar oss i nuet. Det hjälper oss att ta tillvara på nuet. Att inte missa livets goda. Mitt i all brustenhet och väntan som vi också lever med. Och att praktisera förundran kan hjälpa oss, tänker jag, att se på livet och ta emot livet som en gåva. Och inte en självklarhet så. Jag ska börja avsluta här. Förundran är ju då alltså som en attityd till livet och till skapelsen som inte tar något för givet egentligen. Det är en förmåga att inte missa utan istället liksom sätta värde på det mirakulösa i det vardagliga. Förundran är som en form av stämgaffel som med Reyos egna ord ger oss helig yrsel. Inför alla skatter som finns mitt i det liv som är. Förundran öppnar upp oss mot en större värld. Och förundran, att uppmärksamma och uppskatta det oväntat vackra i tillvaron. Jag tänker också att det är en form av motståndshandling idag. Där vi liksom trotsigt med vår uppmärksamhet ändå väljer att ge utrymme för det vackra och goda i tillvaron. Mitt i all annan uppmärksamhet på det som inte funkar. Jag tänkte lik Gud som det beskrivs i skapelseberättelsen i Bibeln. Så kan och får även vi liksom stanna upp i vårt arbete och möda i livet. Och ändå se på det vackra i tillvaron och konstatera att det är gott som Gud sa i skapelsen. Skönheten i tillvaron vittnar om att det finns godhet. Så låt oss lik Gud också se och bekräfta det goda i livet. Jag vill avsluta med hur. Så, lite kort. Hur kan vi växa i det här att uppskatta det vackra i tillvaron? För en del så tror jag det här kommer mer naturligt. Och för andra så kan man behöva träna lite mer. Det kanske låter som att jag är väldigt bra på att njuta av livet när man står och predikar så här. Sanningen är att jag håller på att skola om mig, skulle jag säga, sedan några år tillbaka. Då jag insåg att det här med glädje, det är faktiskt något väldigt viktigt för Gud och det kristna livet. Så jag vill ge tre praktiska tips om man vill, liksom, jag vill träna på att växa kring det här. Mitt första tips är att umgås med någon irriterande livsnjutare. Det är ett bra sätt. Så. Jag tänker på min kompis Emily som älskar mat och matlagning. Jag semestrade med henne för några år sedan. Det var en resa i smaker. Och jag själv är inte så intresserad av mat egentligen. Jag hör mer till den kategorin som skulle kunna ta ett piller med näring. Och det skulle vara nog om det hjälpte. Men jag ser ju att jag tror att det ärar Gud mer när vi njuter av smaker som finns och vi tar tillvara på det, eller hur? Så då kan man umgås med någon irriterande livsnjutare där det tar 1-2 timmar att bestämma stället man ska äta på. Men det kommer bli otroligt gott när man väl hittar rätt plats. Ni kanske har någon sån också, men det är min Emily. Mitt andra tips är, som jag själv har börjat tänka, är att samla på vackra ögonblick. Så. Och då inte med telefonen, eller i telefonen, utan med våra sinnen och i minnen. Jag läste en bok, eller håller på att läsa en bok, men där vi ett tillfälle tog upp att det finns ändå lite forskning kring det här, vad det gör med våra minnen när vi ska minnas med telefonen, att vi tar ett kort. Vi minns faktiskt de ögonblicken mindre när vi förevar dem med ett kort. Så. Än när vi själva liksom försöker vara i stunden. Då sätter sig minnet på ett annat sätt i oss. Det är inget fel att ta kort, men man kan ju vara lite på sin vakt. Och samla på ögonblick med sina sinnen. Spara ögonblicken på det sättet. Gärna med fler än ett. Så. Hur känns det i stunden? Vad är det som är vackert? Mm. Och vackra ögonblick kan man finna lite överallt. Jag tycker det var väldigt vackert när ni sjöng innan. Och så Alva var med. Det är så enkel liten sak, men så vackert. Det är ett ögonblick som man kan spara. Mm. Så. Ett tredje tips, det är att göra en lista på orsaker till förundran. Det är Daniels egen tips i den här. Att göra listor är ju en bra sak, det gör jag ofta. Men då kan man få på papper, få ögonen upp. Vad är det egentligen som brukar väcka min förundran? Det kan vara lite olika. När vi sätter oss och fikar sen så kan ni ju fråga varandra. Vad brukar väcka din förundran? Så, vad tycker du är vackert? Förundran är bra grejer. Ska vi be? Mm. Och Gud, jag vill tacka dig för att du är en god Gud som älskar oss och som har skapat den här goda och vackra platsen som vi har nåden att få leva i och njuta av, Herre. Tack för allt ditt goda. Och jag ber, helige Ande, att du skulle hjälpa oss, att du skulle lära oss att se det vackra som finns runt omkring oss. Hjälp oss att växa i förundran, att ta tillvara på de vackra ögonblicken som möter oss mitt i vardagen, Herre. Hjälp oss att se det och uppskatta det oväntat vackra som du förgyller våra liv med. Hjälp oss att se dig ännu mer med din närvaro och godhet. Tack Gud för din nåd. Amen.